här är fjärde avsnittet av nya säsongen av Tillväxtparadigmet. En podd om vårt ekonomiska system, våra globala kriser, tillväxtens drivkrafter och om omställning till ett verkligt hållbart samhälle. Jag heter Hannes Aragrius och podden ges ut i samarbete med det tillväxtkritiska nätverket Steg 3. Följ gärna Tillväxtparadigmet på Instagram, Facebook och kolla hemsidan tillväxtparadigmet.se. Och om du vill stötta projektet så kan du donera en slant i månaden så länge du vill på patreon.com där du söker på Tillväxtparadigmet. Och gå gärna med i Facebookgruppen En hållbar ekonomi för välbefinnande. Det här är som sagt en serie kortare avsnitt utan gäst, där jag går igenom några centrala ekonomiska begrepp och försöker problematisera vad som vanligtvis lärs ut och även slå hål på lite etablerade uppfattningar inom ekonomi. För den ekonomiska diskussionen och nationalekonomi som universitetsämne är präglat av förenklingar, felaktiga antaganden, ihopblandningar av begrepp och även mystifiering och rena myter. Och det här får stora konsekvenser då politik, skatter, lagstiftning och ramverk och företagsbeslut utgår från de här teorierna. De koncept jag tänkte ta upp i de här avsnitten är pengar, inflation och räntor, marknad, vinst, ekonomiskt värde, tillväxt och nytta. Och kanske även finansmarknad eller börsen. Jag kanske ändrar lite på den här indelningen, vi får se. Så när vi nu vet lite bättre vad pengar är från förra avsnittet, vad är då inflation? Som det ju pratas om en hel del i nyheterna nu och som de flesta nog märker av i butikerna. Det som ofta slår mig är hur den teoretiska tanken med tillväxtekonomin, hur den syftar till att vi hela tiden ska få det bättre och bättre, verkar rimma så illa med hur den dagliga ekonomiska och politiska diskussionen går. I nyheter, ekonomers expertutlåtanden och i politiska debatter handlar det ju nästan hela tiden om att åtgärda en massa problem med ekonomin. Tillväxt motiveras med att undvika arbetslöshet och konkurser snarare än att det ska göra livet bättre för någon. Och ingen tycks ha kontroll över ekonomin. Den går för snabbt, den går för långsamt. Priser ökar för lite eller för mycket. Vi måste släcka bränder och öka otryggheten för att skapa incitament och kontrollera ekonomin. Företagen gör inte det som det var tänkt att de skulle göra, leverera hållbar samhällsnytta, utan verkar hitta alla kryphål som finns för att öka vinster. Men man accepterar ändå alla de här negativa bieffekterna, för vi får ju i alla fall jobb, varför det nu är ett mål. Jobb som sedan rationaliseras bort. Och så är det också med inflation, som också verkar ses som någon slags svårt kontrollerbar sjukdom som plötsligt drabbar ekonomin. Men vad är då inflation? Inflation brukar beskrivas som att pengar blir mindre värda. Eftersom inflation bestäms genom att visa på en generell prisuppgång, alltså att genomsnittspriset på varor ökar, så kan man dock också säga att definitionen av inflation är en generell prisuppgång. En generell prisuppgång betyder ju att en hundralapp inte räcker till att köpa lika mycket knäckebröd, mjölk, strumpor, telefonsurf, kilowatt, el eller bensin på macken som den räckte till innan. Alltså blir pengarna mindre värda. Inflation mäts i Sverige och i de flesta länder genom konsumentprisindex, KPI. Det är en komplicerad beräkning där statistiker mäter priset på alla de vanligaste vardagsvarorna och tjänsterna. Dock räknas här bara varor och tjänster på den privata marknaden. Alltså höjs skatten så kan det få priser att öka. Men KPI beaktar inte att staten då har mer intäkter att fördela på tjänster till medborgare eller till samhällsinvesteringar. Vilket man skulle kunna se som att du får lika mycket tjänster för 1000 kronor av höjd skatt. Men du får mer offentliga tjänster istället för privata. Det som ingår i KPI är också bara varor som beskrivs som levnadskostnader. Priser på tillgångar som fastigheter, mark och värdepapper räknas inte med i KPI. I boendekostnader räknas istället till exempel hyra eller räntebetalningar, men alltså inte husköp. Det här gör måttet ganska missvisande när det kommer till att reglera priser, ekonomisk stabilitet och pengars värde. För det som har hänt i västländer, och speciellt i Sverige, är att KPI har legat rätt lågt fram till slutet av pandemin och i början på Ukraina-kriget då den rusat upp då. Men däremot har tillgångspriser ökat och ökat under en lång tid, särskilt huspriser i storstäder. Och det beror på att nya pengar skapas när hushåll och företag tar banklån, som vi pratade om i förra avsnittet. Och de här pengarna pumpas rakt in i fastighetsmarknaden och börsen. Och så länge bankerna tror på fortsatta prisuppgångar fortsätter de att låna ut. Vi får mer och mer pengar, men det här avspeglas inte i KPI. Ekonomijournalisten Andreas Cervenka beskrev det som två valutor. När det kommer till att köpa bostad så har pengarna på kontot blivit ofantligt mycket mindre värda. Vill man spara 1 miljon för att handla resor, bilar eller andra saker så minskade inte pengarna särskilt mycket i värde förrän KPI-inflationen drog igång 2020 och 2021. Snarare har Riksbanken innan tyckt att inflationen varit för låg. Men ville man spara 1 miljon till ett husköp innan 2020 så kunde pengarnas värde minska med flera 100 000 kronor på bara ett år. Konsumtionskronor har inte minskat så snabbt i värde förrän de senaste 2 åren. Men tillgångskronor har rasat i värde. Under pandemin gjorde Riksbanken, som ju har som främsta mål att hålla kronans värde stabilt, istället allt för att huspriserna inte skulle sjunka. Man pumpade ut miljarder för att köpa upp bostadsobligationer. Anledningen till det var att man inte ville bostadsbubblan skulle spricka. Men för den som vill använda sina pengar till att försöka hitta en bostad i Stockholm till exempel, har pengarna förlorat otroligt mycket i värde. I motsats till uppdraget att hålla kronans värde stabilt förstärkte alltså Riksbanken en redan hög inflation i tillgångskronor. Inte heller betalningar mellan hushåll räknas med i KPI. Så man kan säga att om vi skulle med skatter, standarder eller kvoter göra det dyrare med materialanvändning, uttag av naturresurser och utsläpp. Och det här skulle stimulera en delande ekonomi. En cirkulär ekonomi där vi delar på saker. Där vi lånar och hyr ut. Vilket det troligen skulle stimulera. Då skulle det se ut som att KPI ökar och att den allmänna prisnivån ökar, alltså inflationen. Även fast människor kanske har lika bra eller bättre tillgång till de produkter vi behöver. Det finns andra sätt att mäta inflation på än KPI. Till exempel index där bostadspriser ingår. Eller där vissa varor som fluktuerar mycket i pris undantas. Riksbanken brukar också räkna på KPIF, som är KPI fast räntan tagits bort, för att se om Riksbankens styrränta faktiskt påverkar inflationen som det är tänkt. Men varför har då inflationen, som den nu mäts idag, plötsligt rusat upp i världen och i högsta grad i Sverige? Det finns många teorier om inflation, men vad som orsakar inflation kan enkelt uttryckt delas in i 2 olika teorier. Och de motsätter egentligen inte varandra. Nästan alla tycker nog att det är en kombination av båda dessa, men det är ändå en bra uppdelning. Och det är alltså kvantitativ teori eller kvalitativ teori. Med kvantitativ teori menas att inflationen orsakas av mängden pengar i ekonomin. Mer pengar leder till mer inflation och mindre pengar till minskad inflation. Den förespråkas till exempel av monetarister. Monetarister menar att hur mycket staten spenderar och på vad påverkar inte inflationen på längre sikt. Eftersom även om människor får mer pengar och börjar spendera tillfälligt så kommer priser anpassa sig till hur mycket pengar som finns. Omvänt tror inte monetarister att högre inflation kan leda till högre tillväxt. Och kvalitativ teori Den pekar på olika faktiska faktorer som kan påverka inflationen. Bland annat hur staten agerar. Keynesianister förespråkar detta bland annat. Omvänt tror de att hög inflation kan leda till högre tillväxt. Och de här orsakande faktorerna kan delas in i efterfrågedriven inflation. Alltså hög efterfrågan. Om folk efterfrågar varor till högre grad än vad ekonomin kan producera. Då menar keynesianister, som ju är positiva till tillväxt i regel, att investeringar behövs göras för att använda alla samhällets resurser så att produktionen kan öka. Till exempel investeringar i ny teknik eller politik för att arbetslösa ska få arbete. Så keynesianister tycker ofta staten ska spendera mer för att inflationen ska minska. Det blir dock fel att hävda motsatsen, att staten ska spendera mindre för att minska inflationen, med hänvisning till kvantitativ teori, alltså tron att penningmängden avgör inflationen. Den argumentationen hörs dock till exempel från vår nuvarande regering, som inte tycker vi kan höja bidrag eller satsa för mycket på välfärden för att det riskerar öka inflationen. Staten måste hålla igen, säger de. Men om man utgår från synen att det är den totala penningmängden som påverkar inflationen, så är inte det helt logiskt. För så länge politiken lägger en budget i balans, där utgifter finansieras med intäkter, då ökar ju inte staten penningmängden genom att spendera. För staten tar ju in lika mycket intäkter som den spenderar. Om regeringen höjer bidragen och satsar mer på välfärden kan den ju finansiera det med högre skatter. Då minskar pengarna någon annanstans och konsumtionen minskar där. Skulle staten vilja påverka penningmängden så skulle den behöva betala av mer på statsskulden. Då skulle pengar försvinna från ekonomin. Eller tvärtom, låna upp mer och öka statsskulden för att få in mer pengar i ekonomin. Och visst är det så att människor med små marginaler som får mer pengar i plånboken spenderar nästan allt, medan rika personer oftast väljer att spara eller kanske köpa aktier för pengarna, då de ju redan konsumerar så mycket. Och på det sättet kan man argumentera att skattehöjningar för rika inte påverkar inflationen lika mycket som höjda barnbidrag. Men vi skulle det gå att rikta skatter mot de inkomster och den konsumtion vi kan tänka oss att dra ner på. Eftersom basförnödenheter är ju något vi vill människor ska fortsätta ha råd med. Och en stark välfärd och hög sysselsättning brukar ju politiker säga att de vill ha. Vore det inte grymt att offra de här målen bara för att förhindra inflation? Att medvetet göra fler arbetslösa och göra fattiga ännu fattigare? Faktum är ju att det är just vad man gör. Och ekonomer tycks tycka det här är klokt. I Aftonbladet kommenterar nationalekonomen John Hassler att Sveriges tillväxt spås bli den lägsta i EU. Citat, det här är inte oönskat. Lågkonjunkturen vi redan är inne i är något vi i stor utsträckning har drivit fram själva och med flit. Vi vill ju att efterfrågan ska komma ner under vad ekonomin kan producera. Det är för att inflationen inte ska bita sig fast. Slutcitat. Han menar att Riksbankens höjning av styrräntan just vill minska tillväxten. Förutom att det är väldigt cyniskt och motsägelsefullt när samma ekonomer och politiker i vanliga fall lägger ansvaret för arbetslöshet just på arbetslösa individer och pratar om incitament för att ta ett arbete. Och sen nu menar att arbetslösheten är medvetet skapat av Riksbanken. Förutom det är frågan om statens åtstramning och Riksbankens räntehöjningar faktiskt biter på inflationen. För frågan är om det är efterfrågan som faktiskt är det som driver inflationen just nu. Då kommer vi in på nästa kategori, kvalitativa orsaker. Nämligen kostnadsdriven inflation. Istället för att det startar med en uppgång i efterfrågan så startar det med brist i utbudet. Man kan också prata om importerad inflation. Många pekar just på det nu. Att dagens höga priser beror på att priserna på energi och speciellt fossil energi har gått upp i världen efter Ryssland startade invasionen av Ukraina. Och alla energisanktioner som har riktats både från väst och öst. Eftersom nästan alla produkter i den globala ekonomin idag behöver fossila bränslen för att produceras och transporteras, inte minst mat, så ökar nästan alla priser när fossila bränslen blir dyrare. Dessutom uppkom flera andra brister i leverantörskedjor under pandemin. Till exempel stor brist på halvledare till mikrochips som precis som olja är något som nu finns i så många produkter. Många verkar tänka att om bara kriget i Ukraina tar slut och bara den och den bankkraschen eller oroligheten styr upp sig, så ska ekonomin fungera, citat, normalt igen. Som om den globala ekonomins vanliga tillstånd är normalt. Men brist på komponenter, vitala naturresurser kommer ju bli vardag. Vi har byggt upp vår ekonomi på en väldigt sårbar grund, där så mycket kan fallera om en liten bit fallerar. Förutom oljan har vi ju massa andra ändliga resurser som vi gjort oss helt beroende av, som fossilt fosfor till jordbruket till exempel. Och mer än hälften av världens halvledare produceras i Taiwan. Och bristen under pandemin förvärrades av att landet råkade ut för sin värsta torka på över 50 år, då tillverkningen av datachippen kräver enorma mängder vatten. När vi har inflation samtidigt som vi har lågkonjunktur och arbetslöshet brukar man kalla det stagflation, alltså en sammanslagning av stagnation och inflation. Ordet kom till under 70-talet när man första gången såg det här hända. Innan trodde man att inflation bara hände under hög konjunktur och hög sysselsättning. Men det är ju inget konstigt att ha lågkonjunktur samtidigt som höga priser. Att priser ökar på grund av att det är fysiska brister på naturresurser eller inom produktionen, det är ju inget monetärt problem. Det spelar ingen roll om det finns lite eller mycket pengar om det faktiskt är brist på verkliga resurser. Skulle till exempel inte inkomster hänga med i prisstegringen, då hjälper inte mängden pengar. Det är bara ett tecken på att faktiska kostnader i ekonomin har ökat på grund av resursbrist. Högst troligt leder det till minskad konsumtion. Eller om folk ändå fortsätter konsumera och istället spara mindre, då är det tecken på omfördelning från lönarbetare till företagsvinster. Snarare kan stigande priser då, istället för att ses som det mystiska fenomenet inflation som orsakar problem, så kan prisökningen ses som en konsekvens av resursbrist och en nedgång i ekonomisk aktivitet. Och förr eller senare hamnar vi ju där eftersom jordens resurser inte är oändliga. Under 70-talskrisen i Sverige och andra västländer pratade till exempel högern om att fackens krav på höga löner drev inflation, medan vänstern pratade om att företagen höjde priserna för att göra högre vinster. Men verkligheten var ju att energi blev väldigt mycket dyrare när OPEC-länderna ströp oljetillförseln. Att ens kalla detta inflation i monetär mening visar på att man inte vill ta in att det finns fysiska begränsningar kring hur snabbt och hur länge ekonomin kan växa. Ett problem med inflation sägs vara att det blir oförutsägbart vad saker kommer kosta. Men när prisökningar beror på faktisk brist är det ju snarare förutsägbart och kanske bra för en långsiktig planering att detta speglas i priset. Då kan vi försöka börja hushålla, effektivisera och hitta alternativ. Visst, sen kan den underliggande orsaken leda till så kallad inbyggd inflation eller en inflationsspiral, där högre löner jagar högre priser och högre priser jagar högre löner. Så där hade väl både högern och vänstern delvis rätt på 1970-talet. I det fallet handlar det om mängden pengar. I Sverige just nu har kollektivavtalsförhandlingarna lett till en historiskt hög löneökning inom industrin. 7,4% ökning över 2 år. Ändå innebär det i praktiken sänkta löner på grund av inflationen, så kallade sänkta reallöner. I Sveriges löneförhandlingar har man enats om att industrilönerna ska vägleda alla andra kollektivavtal, det så kallade märket. I praktiken får alltså sällan andra högre kollektivavtalade löneökningar än vad industriarbetare får. Den här ordningen kom till under industriavtalet, en överenskommelse mellan parterna 1997. Till stor del för att man tyckte ökade lönekrav tryckte upp inflationen och försämrade svensk konkurrenskraft. Kollektivavtalsförhandlingarna blev efter det mycket mer reglerade med ekonomiska expertråd och oberoende medlare. Och det är nog en stor anledning till att Sverige är ett av de länder i världen där det strejkas allra minst. 2021 hade Sverige till exempel 11 förlorade arbetsdagar på grund av strejk eller lockout. I Norge var siffran 116 250 dagar och i Danmark 243 400 enligt Medlingsinstitutet. Frågan är dock varför ansvaret över svenska företags konkurrenskraft främst läggs på löntagarna. Är det arbetssäljarna som jag vill kalla oss som säljer vårt arbete? Stockholmsbörsens 10 största utdelare ska i år dela ut 200 miljarder till aktieägarna. Något som Dagens Industri beskriver som historiskt pengaregn. Varför främst löntagare ska stå tillbaka för att bromsa inflationen, men inte företagen kan tänka sänka priser och vinster, kan man ju fråga sig. Det är klart att facken i det ekonomiska system vi har nu inte tjänar på att företag går i konkurs. Men det är en rätt konstig ordning att facken ska ansvara för att hålla uppe aktieägarnas höga vinster. Och hur vinst överhuvudtaget uppstår ska vi prata om i ett kommande avsnitt. Men man kan i enkelhet säga att när konkurrensen är låg blir det ofta högre vinster. Här kan man alltså prata om prisökningar och inflation till följd av bristande konkurrens och övervinster. Så är det till exempel i livsmedelsbranschen i Sverige, där tre matjättar kontrollerar nära 90% av marknaden. Och vi kommer in på det här mer när vi pratar om marknader och vinst. För stora bolags själva mål är ju att sätta konkurrens ur spel för att kunna kontrollera priser och öka vinsterna. Att se detta som enstaka marknadsmisslyckanden vittnar om att man tror systemet i vanliga fall genererar så kallade naturliga priser i en perfekt konkurrens. Men visst verkar det som att bolag i särskilt kontrollerade marknader har passat på att höja priserna på sånt människor ändå fortsätter köpa. Sånt som är svårt att klara sig utan, som till exempel mat. Och på samma sätt har oljebolagen gjort ovanligt stora vinster de senaste åren, trots den så kallade energikrisen. Detsamma gäller ju elbolag. I Sverige har vi ju inte brist på el generellt sett, utan exporterar massor av el som är billig att producera. Men elbolagen tar ändå ut europeiska priser och kan då göra stora vinster. Vi kommer in på det här igen under avsnittet om marknader. Så, hur försöker centralbanker, såsom Riksbanken i Sverige, styra inflationen? Kan de det? Det hävdar de i alla fall själva. Och centralbankernas verktyg för att styra inflationen är styrräntan, eller reporäntan som den kallas i Sverige. Riksbanken pekar på 4 olika sätt som styrräntan kan påverka inflationen. Det första sättet är räntekanalen. Det här förklarar också vad styrränta är. När centralbanken höjer styrräntan är det detsamma som att de höjer daglåneräntan, den ränta som bankerna betalar för att låna av varandra, eller av centralbanken, vid dagens slut. Bankerna måste ju alltid ha tillgångar och skulder i balans, så har de inte nog med tillgångar får de låna i slutet av dagen till den här räntan. Och den här kostnaden för banken vidare till sin egen utlåning, så höjer Riksbanken styrräntan, höjer oftast bankerna räntan. Sänker Riksbanken styrräntan är det också tänkt att bankerna också ska sänka räntan. Och höjs daglåneräntan ska också förväntningarna göra så att räntor på lån med längre löptider också höjs. Och det här ska i sin tur påverka hur hushållen konsumerar, är det tänkt. Om hushåll betalar högre räntor och det blir lite fördelaktigare att spara eftersom man då får ränta, är det tänkt att hushåll ska konsumera mindre. Om företagen får högre räntekostnader så vill de låna mindre pengar för investeringar, vilket sammantaget minskar efterfrågan i ekonomin. Och när efterfrågan minskar sjunker priser och därmed inflationen. Och tvärtom, sänks räntorna blir det mindre bra att spara och bättre att låna, investera och konsumera, och inflationen ska gå upp. Det andra är tillgångspriskanalen. För sparare och investerare är det tänkt att de ska bli mindre villiga att köpa tillgångar såsom aktier och bostäder när räntan går upp. Därför att det är bättre då att spara pengar och få ränta eller låna ut pengar och få ränta. När färre vill köpa hus och aktier så går priset ner på dem. Teori menar att de som äger tillgångar då ska känna sig mindre rika och konsumera mindre. Så då blir det minskad efterfrågan och minskad inflation. Och banker använder tillgångar som säkerheter för sina lån. Så när säkerheterna minskar i värde vill de låna ut mindre pengar. Och mindre utlåning har vi lärt oss innebär mindre pengar till ekonomin. Alltså minskad inflation. Medan mer utlåning ger mer pengar och högre inflation. Det tredje är växelkurskanalen eller valutakanalen. När man får mer ränta av att spara i svenska kronor eller mer ränta av att låna ut svenska kronor, då vill fler utländska investerare investera i Sverige och äga svenska kronor. Det gör att kronans värde stärks gentemot andra valutor eftersom fler efterfrågar svenska kronor. När en krona är mer värd så får någon som växlar en amerikansk dollar färre kronor än förut. Utländska köpare har därför inte råd att köpa lika mycket svenska produkter för svenska kronor. Så de varor Sverige exporterar blir dyrare i utlandet och vår export sjunker. Minskad efterfrågan gör så priserna sjunker. Samtidigt blir utländska varor billigare för svenskar eftersom kronorna blir mer värda. Vilket får priser på importerade varor att sjunka och inflationen att sjunka. Så höjd ränta ger lägre inflation genom att fler växlar till svenska kronor och köper svenska varor. Medan dyrare krona ger minskad export. Alltså priserna sänks, inflationen sänks. Det fjärde är att Riksbanken pratar om förväntningskanalen. Att höjd styrränta gör att företag kan förvänta sig hög ränta framöver och planera sina investeringar därefter. Och även hur de sätter priser och löner. De här teorierna om styrräntan är problematiska på två sätt. För det första, om vi utgår från att styrräntan faktiskt funkar så här, vilket vi ska se att den inte riktigt gör alltid, är det som sagt väldigt cyniskt och motsägelsefullt att acceptera det här systemet inom det tillväxtparadigm och arbetssamhälle vi har. Att å ena sidan säga sig sträva efter tillväxt och arbetslinjen, där målet är att så många som möjligt ska jobba. Där alla arbetslösa aktivt ska söka jobb och där politiken medvetet gör det otryggt och ofördelaktigt ekonomiskt att vara arbetslös. Å andra sidan, så fort inflationen tar fart, vilket den ju ofta gör när många jobbar och tillväxten är hög, arbetslösheten låg, då ändras målet till att efterfrågan i ekonomin ska minska, så man medvetet försöker få upp arbetslösheten, men utan att göra livet lättare för dem man tränger ut från arbetsmarknaden. Man gör alltså medvetet så att människor ska söka jobb som inte finns. För när det inte finns jobb till alla, då är konkurrensen hög bland arbetssökande och lönerna kan pressas ner. Full sysselsättning ses alltså som ett problem för inflationen. För det andra är dessa teorier om hur styrräntan ska påverka ekonomin problematiskt för att det faktiskt inte fungerar så. I alla fall inte särskilt väl. Daglåneräntan måste inte påverka bankernas ränta till kunderna. För daglåneräntan är en så liten kostnad för storbankerna. De kan ju kvitta ut alla betalningar mellan varandra. Och därför behöver de inte låna så mycket alls i slutet av dagen. Eftersom banker inte behöver få in pengarna som de lånar ut. Pengar är egentligen gratis för dem. Det enda som är viktigt för dem är att de har tillräckligt med centralbankspengar, bankreserver, för överföringar till andra banker i slutet av dagen. Och mer om hur banker och pengar fungerar kan ni höra om i avsnitt 15. Tror bankerna på tillväxt och ökade priser så kommer de vilja låna ut mycket och fortsätter priser stiga och hushåll och företag fortsatt vilja ha lån, så kommer bankerna erbjuda den ränta de kan få så mycket vinst utav som möjligt. Eftersom tillgångspriser inte inkluderas i inflationsmätningar så bryr sig inte Riksbanken om vad som händer med tillgångspriserna eller hur styrräntan påverkar dem. Även om bankerna följer Riksbankens styrränta så är det inte säkert räntekanalen påverkar inflationen särskilt mycket. De som påverkas direkt av räntor är nämligen de som har större lån, vilket är medel- och överklass. De har oftast rätt bra med pengar till konsumtion även om räntan höjs. Så de kommer då fortsätta konsumera. Och när räntan sänks för att få fart på konsumtionen så blir de visserligen rikare än innan, men de kanske redan konsumerar det de vill ha och sparar istället de extra pengarna. Detsamma gäller tillgångskanalen. Om deras tillgångar som hus och aktier minskar i värde så har de ändå bra inkomster och fortsätter konsumera. Och förväntningskanalen, eftersom majoriteten av bankernas utlåning idag inte går till produktiva investeringar, alltså företag som lånar för att öka produktionen, utan mest till köp av fastigheter och värdepapper. Så sänks styrräntan och bankernas räntor så är det främst utlåning till husköp och värdepapper som ökar. Och det höjer mest tillgångspriser och inte efterfrågan eller produktiviteten i ekonomin. Och höjs räntorna så är det inte säkert att efterfrågan i ekonomin sänks, utan snarare att tillgångspriserna sänks. Vilket då skapar finansiell instabilitet, eftersom hus och andra tillgångsvärden är banker och företag och försäkringsbolags säkerheter. Så när Riksbanken gör sitt uppdrag och försöker få upp inflationen med styrräntan, så kan det istället motverka deras andra uppdrag att bevara ekonomisk stabilitet. Valutakanalen verkar dock fungera hyfsat, då räntorna påverkar kronans värde, valutamarknaden och import och export. Det som också troligen gäller är att högre räntor leder till minskad utlåning av bankerna och lägre ränta till mer utlåning. Eftersom alla våra digitala pengar skapas när bankerna lånar ut, ger lägre utlåning färre pengar till ekonomin. Det blir dock tokigt när Riksbanken förut sänkte räntorna för att få fart på inflationen, men samtidigt skärpte amorteringskraven för att motverka finansiell instabilitet. För när fler amorterar försvinner mer pengar från ekonomin. Eftersom när lån betalas tillbaka så försvinner pengarna. Så ur det kvantitativa perspektivet så ger färre pengar mindre inflation. Mer pengar, mer inflation. Men det här biter inte på den inflation som att göra med faktisk resursbrist och fysiska omständigheter i vår omvärld. Så, svaret på resursbrist borde helt enkelt vara att hushålla med resurser, och svaret på för mycket eller för lite pengar, pengar vilka ju inte är resurser utan betalningsmedel, är att låta centralbanken själv skapa pengarna och därmed kontrollera penningmängden. Går det då att ha full sysselsättning utan att inflationen skenar iväg? Ja, om konkurrensen är låg om jobben, så att det istället är företag som konkurrerar om arbetarna, då kan arbetare kräva högre löner. Men eftersom centralbanken i det läget skulle faktiskt kontrollera penningmängden, så kan inte både löner och priser öka samtidigt. Företagen måste fördela sina pengar annorlunda. Ta ut mindre vinst till exempel, mindre bonusar eller lägga mindre pengar på byråkratiska mellanhänder och istället ge högre lön till arbetarna. Det var det avsnittet om inflation. I nästa avsnitt kommer vi undersöka vad marknader är för något. Följ tillväxtparadigmet på Instagram, Facebook, kolla hemsidan tillväxtparadigmet.se om du vill stötta det här projektet. Donera en slant i månaden så länge du vill på patreon.com där du söker på tillväxtparadigmet. Och gå gärna med i Facebookgruppen En hållbar ekonomi för välbefinnande. Tack och hej!